Jag ska läsa evangelietexten ifrån Lukas evangeliet, det 17 kapitlet, vers 20-30. Och idag är det ju då dagen före domsöndagen, och då börjar det hetta till lite i texterna. Vi har ju det här kyrkoåret som avslutas här nästa söndag, och det som börjar sen då med första advent och julevangeliet, och sen kommer berättelserna om Jesu liv och lära, och sen så till slut så kommer då i slutet på kyrkoåret nu då de här ganska mörka texterna, kan man tycka, dramatiska texter. Vi läser. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem, ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen. Från horisont till horisont så ska människosonen visa sig den dagen på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade det eld och svavel från himmel och gjorde slut på den manla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Jag fick lite av en uppenbarelse för ett tag sedan. Jag såg alla såna här moderna apparater, ni vet, som styrs av små datachips. Det är ju nästan allting som gör det idag. Till och med bilmotorer gör det. Så har jag upptäckt att jag såg att det fanns, oftast så finns det en funktion där man kan, där det står återställ till fabriksinställningar. Och då konstaterar jag detta, att det här var ju rätt så snillrikt. Alltså, tillverkarens grundavsikter med produkten, alltså så som det var tänkt att det skulle fungera, finns inbyggt i själva produkten. Det finns inbyggt i systemet. För den som ställer till det här att göra att saker och ting inte fungerar är ofta man själv. Därför det är handhavande fel alltihopa. Och då finns det en funktion, en återställelsefunktion som på mitt kommando kan lösa ut. Och sen så blir allting som det var från början. Jag förlorar givetvis en del information på vägen om jag gör detta. Men det mesta är ju ganska inte så där mycket och ha heller då, eftersom jag ofta krånglar till saker och ting med mina grejer. När jag såg det, var då jag fick den här uppenbarelsen. Alltså, ungefär så här, fast det då gäller våra liv, är det som Jesus menar när han talar om Guds rike. Precis så här fungerar det, tänkte jag. Alltså, Guds rike finns inte någon annanstans, utan inom er, säger Jesus. Guds grundinställningar finns inbyggda i skapelsen, i oss, i våra celler, i vårt blodomlopp, i makrokosmos och i mikrokosmos. Och precis på samma sätt som jag då kämpar med moderna apparater Och som ibland blir fulla av skadlig programvara eller resultatet av mina dagliga misstag. Och önskar att de vore rena igen. Precis så stretar vi med livet och med synden och med sorgen och med döden och med rädslan. Och rädslan då föder totala sammanbrottet. För vi har ju en slags föreställning om hur vi önskar att saker och ting skulle vara. Även om de inte är så. Och även om det inte alltid är så lätt att hitta orsak och verkan i livets problematik, så vägrar ju ändå de flesta av oss att ge ondskan rätt, va? Eller hur? Jesus äger, alltså i egenskap av domare, rättigheten till det kommando som verkställer återställelsen av skapelsen. Det här nu då är ju absolut inte någon ny tanke, om ni tror det. Så att jag har suttit och funderat på det här ut det här bara så, även om jag själv såg det framför mig när jag tittar på de här alla apparaterna jag har hemma. Alltså det här är en av de tidigaste tankar som finns i kyrkohistorien. En man som hette Irenaeus som levde på 100-talet efter Kristus. Han var lärjunge till Polycarpus som i sin tur var lärjunge till Johannes. Lanserade en teori. Och han skrev också väldigt många böcker. Och de här böckerna finns faktiskt att köpa än idag på en del bokhandlar. Så det är faktiskt ingen mytologisk figur, den här Irenaeus, på något sätt. Han är historisk i alla avseenden. En av hans böcker som gavs ut och finns fortfarande att läsa, om inte annat i uttolkning av andra teoretiker, heter Recapitulatio. Det är latin och det betyder faktiskt just precis detta som man nyss sa, återställelse. Återställelse. Tanken som de gamla kyrkofäderna hade, och Irenaeus i synnerhet, var att himlen eller gudsriket, det fanns ingen annanstans. Vi var inte på väg bort ifrån någonting, utan det var den här världen, den här skapelsen som Gud en gång har färdigställt så fullkomligt. Varför skulle den skrotas? Gud har ju en gång gjort detta och såg att universum tittade på sin skapelse och sa att det var gott, till och med mycket gott. Naturligtvis var det den som skulle återställas till sitt ursprungsskick. Senare i historien så kom det andra kyrkofäder som typ Augustinus, som tyckte att, som hade lite svårt det här med att få det här att gå ihop, för han var väldigt fixerad vid rätten, så här med hur, att saker och ting skulle vara rättvist. Och för att få ihop det så var då Augustinus tvungen att förlägga då de eviga destinationerna någon annanstans ut i andevärlden på något sätt. Och det här hade inte han heller kommit på, utan det hade han hämtat från en filosof som hette Platon, som levde långt före Jesus, på 600-talet före Jesus. Men Irenaeus och de andra vid den här tiden var starkt motståndare till den här tanken. Och så att det som kommer att hända är att världen kommer att återställas. När Paulus då till exempel säger vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också de som ska rädda oss, så menar han egentligen ingenting annat än att det där kommandot som ska återställa skapelsen i ursprungligt skick, det är ingen metafysisk hacker som sitter på det, utan Gud själv. Men vad gör vi då med de här läskiga berättelserna om Sodom och Noa och floden och allt det där svavlet och vattnet som gjorde slut på alla? Varför säger Jesus så till sina lärjungar? Varför berättar han de här gamla historierna? De måste ju ha blivit rädda, kan man tycka. Kanske det var så att de inte blev rädda. Därför att det här var berättelser som de kände mycket väl till. De hade hört om sedan barnsben. Deras mammor berättade de här historierna för dem. Och de berättade inte för att skrämma folk, utan tvärtom. Så berättar man om de här berättelserna för att man inte skulle vara rädd. De här urgamla berättelserna var alltså berättelser om hjältar som sa att Gud kan besegra det onda. Vi har såna berättelser vi också i vår tid. Fiktiva såna, men dock hjältehistorier som ibland kan vara ganska våldsamma faktiskt. Och oerhört skrämmande. Men poängen i dem är att hjälten vinner den slutliga striden och till slut blir allting bra. När kampen har varit. Och vi tittar ju inte på det för att bli rädda, eller hur, på sånt. Utan det är ju någonting som minst, det är berättelser om hopp ytterst. Berättelserna säger också, det ska ni komma ihåg, man läser de här, att i sitt sammanhang så står att de kommer inte att upprepas. Det kommer ingen mer syndaflod. Gud kommer inte skicka på oss en världskatastrof, det har han lovat. Istället ska han sända en hjälte som inte ska låta oss gå under. Som inte ska krossa världen. Utan som ska återställa den. Detta hade lärjungarna också hört sedan vaggan. För Messias berättelsen fanns också där. Om den slutliga hjälten som skulle upprätta folket. Så det är självklart så att de inte var rädda. De hade ju hjälten framför sig. Det de hör när Jesus berättar detta är istället att de inte behöver vara rädda. De behöver heller inte fundera så där förfärligt mycket över hur och när detta ska ske. Den där nyskapelsen, återställelsen. Men de kan vara lugna för att den kommer. Ni kommer inte att missa det. Detta berättar Jesus för att de inte ska tappa modet. För att de inte ska tappa modet. Min mamma var en kyrklig människa, som man sa på den tiden. Hon gick gärna på första advent, men hon gick aldrig på domsöndagen, för hon tyckte det var så läskigt på domsöndagen. Då blev hon ängslig. Hur kommer det sig att vi så lätt får en känsla av hot inför budskapen om domens dag? Hur kommer det sig att till exempel lärjungarna inte hade den känslan? Ja, dels naturligtvis för att vi har en annan historia, och självklart också för att det har funnits människor genom historien som har skrämt oss och har haft för avsikt att skrämma oss. Men framför allt för att vi i grunden har svårare att känna tillit till att Gud faktiskt är vår vän. Detta är hedningens dilemma. Och så har det varit i alla tider. För juden är det ingen tvekan om att han tillhör Guds folk. Han har med dig i modersmjölken. Han föds in i förbundet bokstavligen. Han tillhör vare sig han vill eller inte. Det finns berättelser om människor runt om i världen som har försökt att skaka av sig sitt judiska arv. De vill inte vara judar längre. Och försöker bara, och vi berättar om hur svårt detta är. Hur omöjligt det är att komma ur den här situationen av det här arvet man har. Det är verkligen ingen liten sak alltså, att Nya testamentet påstår att det förbundet med Gud som tidigare enbart varit förunnat Israels barn plötsligt nu gäller vem som helst. För det är ju det Nya testamentets budskap, eller hur? Alltså omvändelse istället för omskärelse blir vägen till det nya barnaskapet. Vi hedningar kan inte födas in i förbundet rent fysiskt. För hedningar är vi, icke judar. Utan vi måste födas på nytt i kraft av tro. Genom dopet. Genom omvändelsen. Och detta ligger, i detta ligger det inbyggt en liten, liten osäkerhetsfaktor. Som gärna spökar i vårt medvetande. Nämligen, hur kan jag verkligen veta att jag är Guds barn? Detta tycks vara den omvända hedningens ständigt gnagande oro. Och också ämne för själavård. Därför att den kristna förkunnelsen har alltså i högre utsträckning än den mosaiska gått ut på att övertyga och försäkra just om detta, om denna tillhörighet. Precis det jag gör nu. Och det jag gör kanske varje söndag. Så handlar den kristna kyrkans budskap åter och åter igen om, jo, du är ett Guds barn. På grund av det löfte som Jesus själv har gett. En helt annan sak. Vet ni varför folk kör bil berusade? I de fall de gör det. Jag fick den frågan på när jag tog något av mina körkort, lastbilskort eller någonting, så var det en fråga. Varför kör folk berusade? Det var tre svar. Det ena var att de tror att de inte är några poliser ute. Och det andra var att de tänker att då sparar jag tid och slipper hämta bilen imorgon. Och det tredje var att de är berusade. Jag tänkte, vad är det för konstigt svar? Folk kör bil berusade för att de är berusade. Vad är det för märkligt? Och så insåg jag, men det är ju sant. Det är ju därför det är det. Alltså, när människan blir berusad av alkohol så sjunker omdömet drastiskt. Och detta gör att folk kör bil fast de inte borde, vilket de inte hade gjort då, om de inte hade druckit. Alltså, det här är rätt intressant. Problemet ligger liksom inbyggt i sig självt. Varför kör folk bil berusade? Jo, för att de är berusade. Så enkelt är det. Vet ni varför man får invasion av virus och sånt där i en dator? Jo, därför att man oftast har felaktig programvara i den och så börjar det tanka hem sig själv det där och hämta hem nytt. Och vilken orsak får man ont i kroppen när man har influensa? Jo, för att man har influensa. Så är det. Varför är vi så oroliga då? Varför kämpar vi hela tiden med denna bristande tillit? Varför blir vi rädda? Jo, alltså varför är vi rädda för Gud? Är det för att vi har dålig tro eller är vi rent av onda? Nej, det handlar inte om det. Utan det handlar om att vår förmåga att känna god tillit har tagit skada under vår livsvandring i den här världen. Och när vår tillit sviker oss så blir vi rädda. Oron är i sig ett skäl för Gud att sända en frälsare av nåd till den här världen. Oron är i sig ett tecken på att skapelsen måste återställas. Försök att hålla ut, säger Jesus. Försök allt du kan. Var inte rädd. Tro på Gud och tro på mig. Om jag skulle nu sammanfatta det som jag har sagt här nu. När en sån här modern apparat full av digitala styrenheter kraschar så är allt hopp ute. All information har förvandlats till död och bränd metall. Och vi är rädda för att mycket ska krascha här i livet. Datorn, bilen, äktenskapet, hälsan, ekonomin, gräsklipparna, börsen och så vidare och så vidare. Men ytterst är vi nog mest rädda för att det är vi själva som ska krascha och förintas. I moderna tekniska apparater så finns grundinställningen inbyggd. Dold är den, men den finns där och kan lösas ut på mitt kommando. Därför att tillverkaren hade tänkt på detta när han gjorde grejen. Liksom, så la han sin grundintention som ett säkerhetsskydd längst i botten på alla funktioner. På samma sätt säger Jesus att det är med oss. Med livet, med jorden, med skapelsen, med universum. Gud har tänkt på detta. Därför blir det ingen krasch. Det blir återskapelse. Återställelse. Återfödelse. Ingenting går förlorat ytterst. Lita på mig, säger Gud. Ge inte upp. Allt detta är inbyggt i er var och en. I ert blod, i era celler, i er konstruktion som skapelse. Och på det sättet är vi alla Guds barn. Och när vi tror så kan ni till och med se det. Och sjunga om det som Frykman. Nu är jag nöjd och glader. Bli inte bitter. Bli inte cynisk. Bli inte hård. Var inte rädd. Återställelsen för världen kommer att lösas ut på Herrens kommando när tiden är mogen. När tiden är mogen. Häng i bara. Amen.